Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd. Vi har rivit av kvartsfinalspelet. 4 matcher färdiga, 2 semifinaler klara för spel. Vi ska prata om alla 4 såklart. Frida och Makoto finns med mig denna söndag. Först bara, vilken fantastisk kvartsfinalserie det blev.
Ja, helt sanslöst bra. Eller alltså spännande, dramatiska alla 4 skulle jag vilja säga ändå.
Man glömde ju bort allt annat kring den här, kring det här VM:et och fokuserade ju enbart på fotbollen för att det gick inte att göra någonting annat eftersom att det var så dramatiskt. Så att det bjöds verkligen på mer än vad man hade förväntat sig, så kan man väl säga. Det var ju rätt många möten där man tänkte att ja, men Brasilien, de är redan vidare i stort sett, men nej, så var det absolut inte.
Nej, vi får också bara nämna och skicka en tanke till vår kollega, amerikanska journalisten Grant Wall, som ju faktiskt gick bort under matchen mellan Nederländerna och Argentina, eller åtminstone på sjukhuset efteråt. Oerhört tragiskt och omtalat. Vi har ganska lite information rörande omständigheterna där, men det är väl någonting som vi kommer prata mer om längre fram såklart. Men vi ska inte prata först om det som hände i fredags, utan vi tänkte att vi skulle ta det i någon slags omvänd kronologisk ordning som vi brukar och prata om det som hände senast, nämligen England mot Frankrike, Frida. Otroligt upphåsat på förhand, såklart. Två gigantiska stormakter som möts, två på något sätt ärkerivaler. Det var mycket snack om Mbappé, det var mycket snack om Bellingham, om Southgate och så vidare. Och ja, det blev ju dramatiskt. Det hade ju alla de där ingredienserna. Hade vi inte haft såna galna matcher på fredagen, så tror jag vi hade pratat om de här matcherna som tidlösa klassiker också. Och det blir de väl med tiden, skulle jag tro.
Ja, nej men absolut. Det känns ju för någon med Englands sympatier, så känns det ju väldigt, väldigt tungt att förlora en match på det här sättet. England är vana vid att det brukar bli straffar som fäller dem, men att Harry Kane skulle missa en straff på det sättet som han gör, att han drar den så högt över när han precis då har satt en alldeles fenomenal straff så som han brukar göra. Det känns hårt mot England och det känns hårt mot honom också, för att bortsett från den här matchen mot USA så har ju Harry Kane varit väldigt, väldigt bra i den här turneringen. Folk spekulerar kring om det skulle vara så att faktumet att Hugo Lloris står i mål, att det eventuellt gjorde att han, ja, liksom att han tog sig in i hans huvud på något sätt, men jag vet inte, jag tror bara att han hade satt en straff och sen så tänkte han väl att nu måste jag göra någonting lite annorlunda så att Lloris absolut inte räddar den här, och då slog han väl lite knut på sig själv möjligtvis, men jag tycker att England gör en väldigt bra match här mot Frankrike. De är stora stunder det betydligt bättre laget. Och jag är ofta på Gareth Southgate och tycker kanske att han inte räcker till inom många områden. Särskilt när han måste ändra någonting under matchens gång rent taktiskt. Att han inte har varit speciellt bra på det. Men i den här matchen behövde han inte göra det för att han fick allting rätt från början. Och ja, det är små marginaler som gör skillnaden här. Och fotboll kan ju vara så ibland. Men jag tycker absolut inte att England åker hem. Och ja, men de behöver inte skämmas på något sätt. Utan De gjorde allt de kunde, gav allt de kunde i den här matchen, och tyvärr så räckte det inte till. Och ja, det var de här små ögonblicken då av magi för Frankrikes del som gör att de har tagit sig vidare.
Alltså, jag håller helt med att England sätter sin matchplan till punkt och pricka, och i en sån här match med två så här pass bra lag, det var ju rent, alltså spelmässigt och tekniskt var det en av de bästa matcherna vi har haft i det här VM:et i spelkvalitet. Det är två otroligt bra lag som möter varandra, och i en sån här match så är det ju marginaler som blir avgörande i slutändan. Det finns egentligen inget team som jag tror England skulle kunna gjort annorlunda. Man lyckas stänga ner Kylian Mbappé för det mesta, på det som var hela diskussionspunkten inför matchen, på ett väldigt bra sätt. Och ja, att Kane missar den här straffen, det är så svårt att veta vad det som ligger bakom det på något sätt. Han sätter ju den första helt fenomenalt, men sen så blir det väl, ja, det är ju psykiskt. Det är ju den på straffa, att det är mentalt när du kommer i ett sånt läge, och det är väldigt svårt att veta hur han skulle kunna sätta den där straffen 20 av 20 gånger i en träningsmatch. Men i det här läget när Englands hopp står på spel, ja, då blir det ju, blir det för mycket, eftersom han också redan satt den, och där ingår också i liksom hela kalkylen.
Det är mycket snack här borta också om domaren Wilton, som inte är särskilt populär.
I, ja, men de fick ju två straffar.
Ja, de fick ju det. Men jag tror inte att Bukayo Saka hävdar nog att han skulle ha fått med sig ytterligare ett par domslut i den matchen. Han hade ju inte riktigt koll på läget. Och frågan är ändå, jag var lite tveksam först kring hur Frankrikes första mål kom till. Om det var så att det var att Saka skulle ha haft en frispark precis innan där, eller precis innan. Det var väl i sig över en halv minut, men ja, ni fattar. Och först så tänkte jag att Saka såg ut att trilla lite lätt ändå i den situationen. Men sen fick man se reprisen, och så kände man att det där är ju en frispark. Det var rätt många sådana situationer där man tänkte att den här domaren har inte helt koll på läget. Men det är ju inte första gången i de här kvartsfinalerna som man tänker det.
Ja, det var Kane-situationen i första halvlek också där vid straffområdeskanten. Ja, huruvida den var innanför eller utanför ska låta för osagt, men oavsett så kändes den ju som en förseelse i alla fall, kan man ju tycka. Så att, det är ju ingenting emot gnället som var en av de andra matcherna vi kommer till sen. Men jag tyckte ju överlag han skötte sig ganska bra, domaren. Men det beror på man jämför med lite kanske också. Men nej, det är marginaler i en sån här match. Så är det ju.
Ja. Nej, jag tyckte faktiskt att Henok Goitom, det såg ju inte du, Frida, för du har ju, de brittiska experterna sa det ganska bra direkt efter matchen. Det är ju så här i fotboll, när det är så här jämnt, någon måste vinna och någon måste förlora. Det är bara så det är, och den här gången så bara var det små detaljer som föll Frankrikes väg, så att säga. För det var ju definitivt inte något spelmässigt övertag från det franska laget. Snarare var väl England en smula bättre. Men
ja.
det är som det är. Två väldigt bra lag och två väldigt väl genomförda taktiska matcher också för båda lagen. För att England lyckades ju verkligen stänga ner Mbappé, som inte fick speciellt mycket utrymme att jobba på. Och lika kan man väl egentligen säga om Jude Bellingham, som heller inte fick några större ytor att operera på. Så det var liksom, skulle jag hävda i alla fall, den mest välspelade utav de här fyra matcherna.
Ja, precis. Men det jag också känner, och det som gör att det känns hoppfullt också för Englands del, det är ju att det här laget är väldigt, väldigt ungt. Och man tänker sig nu, alltså nästkommande EM 2024, nästkommande VM, alltså nu går de ju verkligen en ljus framtid till möte. Så det är ju farligt att säga det när det handlar om England, för att det är ju rätt många gånger som det inte har gått vägen då. Men det här gänget känns så himla, alltså de unga spelarna som kommer upp nu för tiden, de är annorlunda jämfört med 10-15 år sedan. De är så taktiskt skickliga, de vet om att det krävs mycket, mycket mer idag för att lyckas på den stora scenen jämfört med förr. Och jag tror helt enkelt att England har någonting riktigt bra på gång här. Och många spelare som kommer vara i sin prime på något sätt. Alltså de nästkommande mästerskapen. Så att, oavsett, vi får väl se nu om Gareth Southgate, om han stannar eller inte. Jag har ju en känsla av att han kommer lämna. Och jag tycker väl att det är rätt. Jag hörde att många i studion igår, som Gary Neville och Ian Wright och... jag tror det var Roy Keane också som tyckte att han skulle stanna över EM 2024. Och Southgate har ju gjort ett fantastiskt jobb ända sedan 2016 när han tog över dem i ett läge när ingen riktigt ville ta över engelska landslaget, för att det var inget attraktivt jobb. Men han gjorde det till slut efter många om och men, och sen så förde han dem på något sätt på rätt köl igen. Och ja, som sagt, alltså hans... han borde ju definitivt arbeta kvar inom FA. Jag tror att han är väldigt viktig för dem, sett till att, ja, men en sån person som han behövs nog verkligen i ett sånt förbund. Jag tror att han kan vara jättenyttig på det sättet. Men jag skulle tycka att det var spännande om någon annan fick ta över. Och då pratas det ju om Thomas Tuchel, Pochettino ska också vara intresserad. Men framförallt Tuchel tycker jag vore jätteintressant att se i den rollen. Jag tror att han hade kunnat ta dem till ytterligare en nivå. Men vi får väl se vad som händer.
Det blir en kul dragkamp mellan det tyska och det engelska förbundet om Tuchel där då.
Ja,
vad han väljer i det här läget.
Men nu ska väl Hansi stanna väl kvar. Så att,
blir Hansi kvar ändå?
Ja, jag tror det.
Mm. Ja, det tycker jag i och för sig är rätt att han blir kvar. Jag känner väl att Tyskland på något sätt, där pratar vi också marginaler egentligen, att de åker ur. De gör ju egentligen bara typ 10 dåliga minuter mot Japan som fäller dem helt. Men om man går tillbaka till den här matchen, man tar något om Frankrike också, så alltså jag kan inte sluta liksom förundras över Aurélien Tchouaméni. Alltså att, för det första visste jag att han hade ett skott i sig på det sättet som man sätter det där 1-0-målet. Men också faktumet att han, alltså vilken extremt galen höst han har haft, från att vara 22-årig lovande mittfältare i Monaco till att värvas för 1 miljard. Och sen på något sätt, utan att någon förväntar sig det på grund av omständigheter, bli bärande i såväl Real Madrid som i franska landslaget. Och sköta den bedriften med bravur som han gör. Jag tycker det är helt makalöst alltså.
Alltså det jag fastnar kring, alltså just Frankrike, är ju att de har ju inga spelare på bänken. Alltså om man jämför nu här med England och Frankrike, England med sin otroliga bänk. Alltså där får man ju säga att Southgate har ju inga ursäkter på så vis. Alltså att han kan slänga in de spelarna han kan slänga in, som Grealish, Rashford. Jag menar, alltså det är ju helt sanslöst, det är Mount för den delen.
Sterling.
Men så tittar man och så tittar man på Deschamps, och han har ju ingenting. I stort sett, alltså, ja, Koeman, det är ganska slående ändå att Frankrike har haft mycket skadeproblem, eller det märks om man tittar på deras bänk.
Ja, nu när han skolat om Kamavinga till vänsterback, så kan han ju inte slänga in honom på mittfältet heller. I och för sig har ni Guendouzi och så vidare. Jag tycker ändå det är en ganska... det är ingen namnstark bänk, men en bra bänk. Men det säger ändå en del att han bara gör ett byte den här matchen. Att det är de som startar nu som han litar på här framöver.
Precis.
Ja, det är ett på många sätt fascinerande lag. För några av de spelarna som, ja, men du var inne på Tchouaméni, men även Rabiot. Det är ju spelare som inte hade startat i det här laget om det hade varit ordinarie uppställning. Om Pogba och Kanté hade funnits med. Samtidigt så är det ju väldigt mycket de som bär det här laget nu. Jag tycker Rabiot har varit helt fenomenal det här mästerskapet.
Ja.
Väldigt bra här också. Och Tchouaméni, skotttekniken där, vi var inne på det målet och hur han har tagit sig an den här uppgiften. Fantastiskt. Och även i det här, för vi har pratat så oerhört mycket om Mbappé. Han kommer ju bort i den här matchen. Han får ju väldigt lite boll och han försöker, och när han väl får bollen så gör han ju bra saker, och man ser ju hur svårstoppad han är. Men där är ju verkligen, jag menar, kombinationen av Stones, Henderson, Kyle Walker, är så rutinerade, Stones och Kyle Walker, som känner varandra så bra sen i klubblaget. De vet hur de ska stoppa en spelare. Det var ju uppenbart, jag menar, Kyle Walker brukar vi hylla som en av de absolut snabbaste spelarna i Premier League, men han blev ju, när det väl blev en löpduell, så blev han ju ifrånåkt ganska rejält utav Mbappé, även om han hade bollen. Mm. Istället så klev han ju ändå in på kropp mycket tidigare. Han tog inte den där löpduellen på samma sätt, utan han tog sig an den upp på ett mer fysiskt sätt. Han klev tidigare in på kropp och så vidare, och bromsade upp honom och var ju väldigt framgångsrik i det.
Ja, han är ju inte helt hel heller. Alltså, han har ju precis kommit tillbaka från skada. Så att jag tyckte faktiskt att det märktes också. Han hade nog varit ännu... Han hade kunnat hänga med Mbappé ännu bättre om det hade varit så att han kanske inte riktigt är 100% i form.
Så är det nog. Ibland underskattar vi lite grann. Och vi pratar väldigt mycket om hans fysiska attribut när vi pratar om Kyle Walker. Men att det är en väldigt smart försvarare också. En väldigt, väldigt rutinerad och en duktig försvarande högerback verkligen. Det är inte bara snabbhet på honom, utan han löste den uppgiften ändå.
Men de fick inte bort Griezmann.
Nej, alltså, det fick de inte. Han har ju varit
två assist och
magisk.
Ja, men det går alltså... ju inte, alltså, hans roll också som han har, den är ju helt galen. Alltså, han är ju överallt på planen, och jag fattar ju det att han ska på något sätt fylla någon sorts tomrum där på det centrala mittfältet, men det är ju rätt svårt att försvara sig mot en sån spelare också. Som, det är liksom Bernardo Silva, dyker och poppar upp lite här och var. Men det är fantastiskt inlägg där på andra målet, det är det ju verkligen.
Ja. Nej, men det är en sån spelare som, alltså, även när han spelade i Barcelona och han fick ganska mycket kritik, rättfärdig kritik, så någonting Griezmann alltid bidrar med på en plan är ju ett extremt hårt jobb. Man kan tro att han är lite smådivig, men det är han ju inte i sättet han agerar på en fotbollsplan. Han är otroligt osjälvisk, hårt jobbande spelare, och i den här rollen som han nu har, nästan lite mer defensiv roll som han tvingats ta i och med att du saknar Paul Pogbas, alltså teknik och förmåga att kunna luckra upp försvar från mittfältet, så måste ju Griezmann kliva ner ännu mer än vad han kanske gjort i landslaget tidigare. Han har ju varit fenomenal där, tycker jag, helt och hållet. Och han slog väl något form av assistrekord i franska landslaget här nu och passerade gamla storheter i det också. Så han är ju kanske en av de allra viktigaste spelarna i Deschamps lag, och det var han ju även när alla var intakta.
Värt att nämna också att Giroud gjorde mål igen. Nu uppe på den där tronen som den mesta målskytten genom tiderna.
Och han var ju inte ens speciellt bra. Alltså, han var ju inte så bra i matchen egentligen. Han var ju ganska isolerad och var ju inte så där jätteinvolverad. Men man ser där ändå att man får se upp när läget väl kommer. Sen tar den väl... Alltså, det är ju en oturlig touch på styrning på Maguire.
Så är det.
Jag tror inte den har gått in annars. Jag vet inte.
Ja, det hade gått mot andra stolpen hade den gjort, så att det är svårt att säga. Men självmål är ju hårt att kalla det, men det gäller att vinna duellen. Var först på bollen i alla fall, och sen vet man aldrig vart den styr. Det är rätt ofta den där typen av nickdueller studsar mer än en gång innan den går i mål. Så i alla fall, jag såg att Pickford fick lite kritik också för första målet, men jag har ju varit en kritiker utav Pickford, men just den, det var ju ett fantastiskt skott. Den går mellan benen på...
Se hur det liksom styrs, alltså vad säger man, alltså själva spinnen på den var ju helt sanslös, och de bara liksom vecklar ut sig rakt ut mot hörnan. Nej, det kan man inte beskylla honom för.
Nej, det tycker inte jag heller. Frankrike vinner 2-1, ställs då i semifinalen mot Marocko. Det första afrikanska laget som tar sig till en semifinal i ett VM. Det första arabiska laget som tar sig till en semifinal i ett VM. De har 1,5 miljard människor med sig in till den här matchen. Och man har ju kommit hit genom att slå ut Belgien, Spanien och nu Portugal. Vad är det för lag? Alltså, vad är det för haj de rider på här egentligen? Det är en helt otrolig historia.
Men det är väl Grekland 2004 fast i ny form, fast i roligare form, i skickligare
form. Jag tänkte precis
säga
det, ger de inte den stämpeln, för att det här är ju ändå ett lag som försöker spela fotboll.
Ja, fast i skickligare form därav.
Inga spelmässiga jämförelser, men...
Nej, men de håller sina nollor.
De håller sina nollor och de är liksom ett kollektiv som verkligen går ut där och krigar för varandra. Och vet nu, vid det här laget, vet de ju att de kan slå vem som helst. För de har slagit några av de bästa lagen i världen.
Ja, det...
ja alltså, en grej som alltså jag tycker är ganska förvånande ändå med de här lagen som de ändå har mött nu, Spanien, Portugal. Det är ju att det finns ju ändå sätt att straffa Marocko på. Och jag är förvånad av att fler lag inte har försökt göra det. I och med att de står, visst de står väldigt, väldigt kompakt. Men de står ju också ganska högt med sin backlinje. Kanske inte riktigt mot Spanien, men mot Portugal gjorde de ju det. Och just det här med att varför försöker man inte liksom slå in bollarna bakom backlinjen lite mer. Alltså jag menar, Portugal har ju absolut den typen av spelare som kan... som kan springa på de bollarna, som Felix till exempel. Men det är som att alla har lite grann hamnat i Marockos fälla. Och då blir det som att även om Marocko kanske inte har så mycket av bollen under matchen, så är det på något sätt de som dikterar själva matchen. Och det är ju väldigt imponerande, särskilt eftersom Walid Regragui, är det så man säger? Särskilt med tanke på att han inte har... varit förbundskapten för dem så där särskilt länge. Det är 3 månader väl som han har varit med dem. Och ändå har han fått den här gruppen att dra åt samma håll på ett sätt som gör att de självklart har väldigt stor tro på det de gör, och självförtroendet är väl i taket nu. Och sen plus då att de har de här spelarna som verkligen kan göra skillnad, som Ziyech och Hakimi, alltså hela den högerkanten där, och min personliga favorit Amrabat, som är...
Jag tror allas favorit för det här.
Turneringens bästa spelare. Alltså.
Ja. Ja. Du är inte jätteledsen psyk att han kopplas till Liverpool nu, va?
alla mittfältare kopplas till Liverpool just nu.
Så. Ja, det är i och för sig sant. Men alltså, det som också är fenomenal,
ja. Ja, men det känns också så här, alltså, det känns ju också som att han funkar så oerhört bra i den här miljön. Sen vet man ju inte hur han kommer funka i ett klubblag, en annan miljö och så vidare senare. Men just här och nu, i den rollen han har och den rollen han har i den här gruppen, så är det som att han går ju på moln just nu. Det känns som att han lyckas med allt han gör. Det är så fantastiskt att se fotbollsspelare som når den här höjden. Och jag vet inte om ni såg den här... när han intervjuades, han är född i Nederländerna, han intervjuades utav nederländsk tv. Och storebror Nordin, som ni kanske säkert har blandat ihop honom med, det är lillebror.
Nej.
Och storebror stod där bredvid honom och brast ut i tårar. När han skulle beskriva sin lillebrors insats så här långt i det här VM:et och vad han har gjort. Det var väldigt fint.
Ja, fint när de tog in mammorna också på planen.
Ja,
Bofall och
hans mamma där. Ja. Det var helt underbara bilder. Sen, den var ju fin. Sen också bilden på Bono som över målvaktsspel med sin son var ju också helt underbart. Sött när lillkillen har liksom målvaktshandskar som är större än hans huvud och slänger sig 10 sekunder efter bollen slutat i marken. Om ni inte har sett det klippet så ser det. Men det som också är fascinerande, det här är alltså ett lag som till den här kvartsfinalen tvingas spela utan sin ordinarie ytterback Madraoui. De tvingas spela utan Aguerd, båda skadade. Lagkaptenen Romain Saiz, som jag tycker också är en sån här spelare som går rakt in i en turneringens elva hittills. Man har varit helt fantastisk där bak som försvarsledaren. Med jättelindat lår, tvingas ändå bryta mitt i matchen. De tar alltså in Achraf Dari, VM-debutant i försvaret. Man startar med Ati Atala på vänsterbacken som knappt sett någon speltid innan. El Yamik, ganska ung, Valladolidback. Alltså det är ju inte ett ordinarie försvar. Och ändå håller de ihop mot spelare som Cristiano Ronaldo, João Felix, Rafa Leao, Bruno Fernandes. Och med Bono bakom som ju är turneringens målvakt hittills i konkurrens med Livakovic som vi kommer in på senare också. Men jag tycker det är ett otroligt kollektiv de har fått ihop. Och som sagt, jag sa Grekland 0-4, men jag vill verkligen emphasize att det är ett tekniskt skickligt, spelskickligt, sevärt med Marocko.
För de var ju verkligen, de kändes ju farliga på alla omställningar egentligen som de fick. Det var ju ett par stycken under matchens gång. Sen kan jag ändå känna att Portugal gör ju en bra andra halvlek. Det är ju mest att de får inte in det där målet, och det är svårt mot Marocko som då liksom blir ännu mer kompakt för att de försvarar en ledning. Men jag tycker ju till exempel att Bruno Fernandes var jättebra i den här matchen. Det är ju bara det där ögonblicket under första halvlek när man tappar koncentrationen. Eller, ja, alltså det är ju egentligen Diogo Costa som tappar koncentrationen allra mest. Och sen kan på något sätt Marocko spela på det. Och så gör de det jätteskickligt ju. Det är bara, ja, det är små marginaler. Och sen också Portugal, de förflyttar ju inte boll tillräckligt snabbt heller under första halvleken där. Så att jag tyckte det var bra ändå att de gjorde de här tidiga bytena där bland annat Cristiano Ronaldo kommer in. För jag tyckte också att Cristiano Ronaldo var bra när han kom in. Det, ja, men han gör ändå ett väldigt osjälviskt inhopp så där, som man ändå brukar göra när han spelar för Portugal. För att säga vad man vill om Ronaldo, men det märks att han bryr sig väldigt mycket om portugisiska landslaget. Och det är ju, ja, såklart därför han följer tårar efteråt också.
Alltså jag tycker ju överlag att nu slutar det ju i sorg för Ronaldo den här turneringen, och han fick inte glänsa på det sättet som han säkert hade hoppats och som Portugal hade hoppats. Och mycket snack blev om bänkningen i åttondelen, bänkningen här, och det, på ett sätt när de inte går hela vägen så blir det ett flopp-VM. Men jag tycker att hela narrativet om att han ska ha gjort ett så bedrövligt VM som många vill få det till tycker jag är helt överdrivet. Jag tyckte inte han var så fruktansvärt dålig som folk vill få det till under gruppspelet. Han var absolut inte i sitt inhopp här. Men samtidigt så klart att det är ett misslyckande. Men jag tycker inte att han på personligt plan i det här mästerskapet har stått för något praktfiasko som många vill få det till.
Men ja, alltså jag visste inte ens att folk pratade på det sättet. För att det handlar väl snarare mer om att, ja, om att det var liksom... Ja, att han kanske inte alltid kan hålla sina känslor i styr, och det här med Fernando Santos, att han var
med... Ja, det är ju en detalj i det hela, absolut.
Ja, jag tycker väl inte egentligen att det är någon som har alltså pekat ut sådär att han har gjort ett värdelöst jobb. Så. Jag menar, han har ändå gjort sina mål och sådär. Men, ja. Och sen var det ju tufft då såklart när Ramos, när han liksom kliver in och så sticker han ut på det sättet som han gör omedelbart. Alltså då blir det ju också, det blir också en snackis på något sätt. Men det handlar väl återigen om Cristiano Ronaldo som person snarare än vad han gör på fotbollsplanen. Mm. Och tyvärr har det ju varit så ganska mycket nu det senaste året.
Ja, alltså de senaste åren får vi ändå säga. Det är ju fotbollens allra största stjärna. Oavsett vad man tycker om honom, hans spel eller hur bra andra spelare är, så är han den största fotbollsspelaren. Stjärnstatusen är större än hos någon annan, och då är det klart att väldigt mycket av uppmärksamheten, analyserna, vad det nu än är, kommer kretsa runt honom. Och det är han som kommer zoomas in efter slutsignalen. Det är hans tårar som kommer delas på sociala medier. Det är en inte alltid tacksam position att vara i, men en position som han ju aldrig har tackat nej till i andra sammanhang. Vi konstaterar helt enkelt att det blir Frankrike mot Marocko då i semifinal. Den gamla kolonialmakten mot
Paris kommer att brinna.
Jag kan tänka mig även ett par städer längs med sydkusten, typ Marseille, där det kommer vara rätt heta känslor runt den här matchen. Och det är som sagt inte bara marokkaner, det är hela arabvärlden, det är hela Afrika som viftar med den marokkanska flaggan just nu. Det är för så mycket människor, det betyder så otroligt mycket. Och på andra sidan står Frankrike med Mbappé och alla de andra. Det blir ett spektakel, det kan ni vara säkra på. Vi ska ta en liten paus och få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi prata om kanske en av VM-historiens absolut galnaste matcher. Också den när Brasilien blev utslaget mot Kroatien, som var kanske den näst då galnaste kvartsfinalen vi någonsin har sett. Jag vet inte, helt otroligt. Vi är strax tillbaka. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com, och med oss hela vägen har vi Steven Lee Holmdahl. Kvartsfinalerna är avrivna, verkligen. Vilka tillställningar. Förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna, vad tror du?
Ja, nej, men jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu. Det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu. Det känns ändå som att många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien där då. Och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga, jag kommer spela i Leo Messi målgörare 2,35. Sen kommer jag köra Lautaro Martinez sista målgörare till 6 gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med första målgörare Ivan Perisic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna.
Wow, hur är det riktiga?
Ja, nej, men nu måste det hända någonting. Och sen motiveringen på det är väl, Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det behöver man inte vara någon inbiten spelexpert för att förstå. Men han har ju levererat, det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat 5 avslut per match. Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så man får väl säga att de har ridit lite på fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Livakovic står i vägen. Sen är det väl, Kroatien har väl också lite sådär, det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Lautaro Martinez såg jättepigg och fräsch ut när han kom in senast. Så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet och mot någon trött mittback så kan det smälla till. Och i Kroatien så tycker jag egentligen bara att det är Ivan Perisic som har liksom genomgående varit något slags hot i offensiven. Han har flest avslut inne i boxen, flest bollkontakter inne i boxen. Och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant. Så otroligt imponerad av honom. Så ja, men det får bli så där. Och den där 83-oddsaren tycker jag faktiskt är, den känns ändå inte helt långsökt om så där. Men jag hoppas att det smäller till.
Ja, det är väl spännande. Och de här rådsen hittar ni då såklart på hyper.com. Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in och besök stödlinjen.se.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa ALERT till 72990. Smsa ALERT till 72990.
It turned upside down. The ref was giving everything for them. He gave 10 minutes. For no reason, 10 minutes. It was giving free kick outside the box for them like 2-3 times. He just wanted them to score. That's basically it. So hopefully we don't have that ref anymore. He's useless.
Okay. But when you got to the penalty shootout, what's the thinking going into the spot kicks? Did you have it all planned out?
I heard Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he need to keep his mouth shut.
Ja, det där ni hörde precis var alltså Emi Martinez, eller Dibu Martinez som han kallas i Argentina. Han intervjuades efter matchen och man kan ju inte tro att det är en spelare som precis då har vunnit en match på straffar. Han är fortfarande arg och det var så mycket känslor i det här mötet mellan Nederländerna och Argentina. De var så arga på varann, på domaren, på tränarna. Det var så mycket som hände. Jag vet inte ens hur vi ska bena ut den här fisken.
Innan vi går in på utbenandet av fisken kommer jag på en grej som måste kopplas till Argentina, som jag måste nämna angående Portugal vi pratade om innan pausen här. Att det är ju helt sanslöst att flera portugisiska spelare går ut efter matchen och slänger upp någon sorts narrativ om att de förlorat på grund av en argentinsk domare. att det var liksom någonting, att det var menat att Argentina ska vinna alltihop, att de ville få bort oss. Så jag visste inte att det fanns en sån rivalitet mellan Argentina och Portugal på så vis, att det fanns en sån liksom utstuderad plan från Argentina att spela bort Portugal via en domare.
Argentina har väl en rivalitet med alla, känns som. Man kan inte ens en engelsman kan inte åka till Argentina och säga att han är från England. Då måste man hitta på att han är från Australien istället, om man inte vill att det ska bli dålig stämning. Alltså det är ju, jag tycker att här hade vi ju verkligen två lag som, de är svin allihop, ursäkta, men
ja,
tycker hon verkligen det.
På den här planen.
Ja,
Nederländerna tog kampen på ett sätt med på svinestatusen som jag var väldigt imponerad av att se hur de hanterar den här tillställningen.
Det absolut sjukaste är ju när, eller där man känner att nej, nu kommer det bubbla över här, det är ju när Paredes drar bollen rakt in på den holländska avbytarbänken och man bara känner så här, nej, nu
det var över gränsen.
Ja, men nu händer det, tänkte man.
För mig var det där stunden VM började på allvar. Det var just när Paredes sköt den där bollen, då gick jag bara rakt ut och tweetade, nu började fotbolls-VM. Det här var liksom signalen för att nu drar vi igång. Jag har ju saknat det här. Men det hela
Van Dijk sprang dit och sänkte honom direkt också med ett välriktat bröst.
Också smart att sänka med ett bröst. För det innebär att du kommer inte bli varnad eller få något kort för. Om man har dragit upp en hand eller något, då ryker han ju. Ja. Men om man sänker om en bröst, det är en annan sak.
Ja. Jag kan säga att jag har aldrig jublat så mycket som när Weghorst, när han drar in det där 2-2-målet. Inte för att jag håller på Nederländerna sådär överdrivet, men just för att man ville ha den extra kryddan i matchen. Ja. För att man tänkte att Argentina ska inte få vinna den här matchen på ett enkelt sätt. De ska få kämpa för det. De förtjänar inte att gå vidare på ett enkelt sätt.
Nej, och enkelt
jag
var det
jublade
inte.
Också. Jag jublade på Vegas-målet också. Nej. Alltså det är helt
otroligt. Jag menar, det var ju först så att säga 60 ganska tråkiga fotbollsminuter. Argentina gjorde det de skulle. De fick in det där första målet, de fick den där straffen, ledde med 2-0. Och en av de roligaste tweetsen är ju som jag såg, som då också har blivit viral, är: vi jagar matchen. Och så slänger vi in Wout Weghorst. Och sen är det liksom en förtvivlad emoji efteråt, som att det är som att kasta in handduken. Men in kommer Wout Weghorst, som vi som då pratar mycket Premier League, har känslor för på något sätt. Det är ju en speciell fotbollsspelare. Han är stor som ett hus. Han gör alldeles för lite mål. Men alltså, avtrycket han gör i den här matchen, för att vi måste ju prata om den här matchen som före och efter Wout Weghorst byttes in. Det går inte att prata om det på ett annat sätt.
Är inte det allra mest fascinerande om man tittar på anfallslinjen som Nederländerna startar den här matchen med, alltså Bergwijn och Depay. Och sen så avslutar man med Luke de Jong och Weghorst. Det är ju inte riktigt, det är ju varandras raka motsatser på något sätt. Alltså, man förstår ju grejen, man förstår ju tänket från Van Gaal, men det är bara lite kul sådär när man jämför. Men och på tal om det här med passningar in bakom backlinjen, som vi faktiskt inte har sett sådär jättemycket av under VM, så försökte ju i alla fall Nederländerna göra detta. Alltså man försökte hitta fram till Bergwijn som skulle springa in bakom och så. Och vid några tillfällen så lyckades de nästan, men det klickade aldrig riktigt. Eller de blev ju aldrig så målfarliga som när de liksom tog in de där långskånkarna och satte dem längst upp och inne i boxen. Alltså det var ju precis det man behövde mot Argentina. För Argentina är ju inte dåliga i luftrummet på något sätt. Men mot dem, då blir man ju automatiskt det. Det är svårt att matcha sig mot så långa anfallare.
Nej, men det var ju sagan om de två tornen. Det var ju där det var det framme. Alltså, du bara hovade in bollar. Men alltså, jag kan inte släppa varianten. Alltså varianten i 90 plus 10. Att du ligger under med 1-2. Känslorna har runnit över för allt och alla. Matteo Lajos har varnat halva bänkarna. Och så är det liksom frisparksläge, superläge. Du har ganska många bra frisparksfötter i det här Nederländerna som skulle kunna få till någonting härifrån. Det är sista chansen. Man ser Noppert som redan börjat gråta vid liksom eget mål av nervositet. Och så får de för sig att göra den där varianten. Alltså de hade blivit lynchade om de hade misslyckats med den. Om bara muren stod kvar och den, ja, då hade ju alla undrat vad de håller på med. Och det är ett ögonblick av genialitet bara.
Ja, alltså Weghorst har ju, som hade lyckats med den för, så kände han väl att nu plockar vi fram den. Ja, det var, ja. Det påminner ju lite om Thomas Bolin, VM 94, men det var ju på något sätt ännu snyggare, eftersom att bollen går så himla centralt. Alltså det,
men det är bara det faktum att man har en spelare som är 1,97 lång och väljer att spela den på fötterna på honom så i ett så trångt läge, i ett sånt avgörande läge. Det är ju den ultimata finten.
Men ja, tror ni inte också, just det här att man lägger en spelare numera bakom muren, i just det här fallet, alltså,
hindrar ju muren från att vända sig om och springa dit.
Precis, det går ju inte riktigt. För jag vet att detta är så intressant också, för att för några veckor sedan så satt jag i Doha, och så var det en journalistkollega som bara sa så här på skoj att varför är det ingen som bara lyfter bollen över muren? För sen kan ju inte försvararna, alltså om vi säger att den personens medspelare är med på att det kommer hända, så kan de ju liksom sticka dit och förhoppningsvis dra in bollen. Medan försvararna då blir så ställda, och så ska de liksom försöka ta sig över sin medspelare då som ligger på marken. Att det eventuellt kan vara någon sorts, man kan använda det på något sätt. Och det gör de ju delvis i det här fallet, tycker jag ändå. För att, ja, jag vet inte, det kanske är att man analyserar det alldeles för djupgående, men det känns som att den snubben som ligger på marken där, att han på något, är det McAllister kanske? Ja, som, det känns som att han förhindrar på något sätt att de ska kunna få bort den där bollen snabbare, men ja, vad vet jag.
Vi ska komma till straffarna här snart också, det är det jag tänker liksom, och den hade ju alla ingredienser som en straffläggning ska ha också. Alltså om det är någon målvakt man vill ha i en straffläggning på sitt eget lag, så är det ju Emi Martinez. Så det är inte bara för att han är väldigt bra på att rädda straffar. Det är ju för att han är en, ja, kort och gott ett svin under straffläggningar, och även annars också. Alltså sättet han psykar och agerar, och den här mindgamesen som går mellan spelarna inför varje straff, är ju fascinerande att följa. För ja, när Martinez dansar efter sin andra räddning, det var ju inte bara för att han var glad att dansa. Han står ju och dansar mot Noppert. till att börja med. Och sen när nederländska spelarna väljer att liksom börja gå kring och psyka, alltså argentinska spelare, när de ska slå straffar också. Lahoz visar ju att han skickar ut gula kort under straffläggningen. Hur ofta var det?
Och gudarna ska veta att Emi Martinez är inte Guds bästa barn på något sätt.
Nej, han skrek ganska opassande saker mot Van Gaal efter att de har vunnit också. Går och skriker där liksom. Och Messi i sin, alltså det är gangster-Messi, det är sleeve-Messi, det är street-Messi. Det är den här Messi som Argentina behöver. Som blir någon sorts argentinsvin mitt i det här också. Och man blir så glad att se Messi på det här sättet, tycker jag. Jag tycker att det finns någonting i det. Jag blir glad att se honom så här. Det är så ärligt att vara.
Jag blir faktiskt lite besviken. För jag tycker att om det är någon som ska på något sätt stå över allt det här, så borde det vara han. Jag vet inte, jag kan tycka att det blir lite. Jag fattar också att känslorna kokar över, och argentinare är som de är och nederländare är som de är. Men jag vet inte, det blir ändå lite för. Det blir lite för bra alltså. Särskilt när Messi, när han skriker efter Weghorst där i mixade zonen. Liksom, ja, kollar du på det pucko eller vad det var. Alltså, jag vet inte. Jag tycker det blir lite för så här.
Nej, det är fånigt.
Lite barnsligt. Det är fånigt.
Ja, efter matchen så blir det fånigt. Det jag menar under matchen. Alltså ja. Efter så förstår jag. Alltså när argentinska spelaren istället för att fira med sitt lag tydligt vänder för att fira mot de nederländska spelarna. Det är väldigt sällan man ser det.
Det är rätt stor skillnad från när Argentina mötte Australien innan, när halva laget skulle stå och ta selfies med Messi. Ja,
jag tänkte också.
Ville ju bara gå och skaka hand med Messi.
Men jag kan säga att jag har plats för båda i mitt liv. Jag har plats för både selfiejagande australiensare och vansinniga nederländare. Det är liksom, det är fantastiskt. Och sen tycker jag en detalj som det har pratats ganska lite om, men det är ju när Lautaro Martinez, som har varit det här argentinska lagets stora olycksfågel under det här mästerskapet, spelat ur sig själv ur den här startelvan, ska slå den avgörande straffen, och han ser livrädd ut.
Jag var helt säker på att han skulle bränna.
Men så drar han in den, och det är en grym straff. Att han får ihop det här till slut i det läget. Det räddar ju hela hans mästerskap här. Att han sätter sin straff i en straffläggning, någonting han såklart ska göra. Det var en fantastisk liksom vändning. Det kändes som en vändning till i matchen, för att det Där trodde jag, alltså han såg så rädd ut. Jag trodde att han skulle missa den. Och hade han gjort det, ja, men då hade ju Nederländerna varit tillbaks in i det igen. I den där straffläggningen som redan hade haft flera ansikten.
Jag tänkte på den när Van Dijk gick fram och missade sin straff. Att det är ganska ovanligt att man ser en mittback kliva fram och öppna en straffläggning. Jag vet inte, du fattar ju att han
är... Det är väl kaptensbinden?
Ja, alltså, men precis. Det... Jag tänkte precis säga, jag fattar ju att eftersom att han har kaptensbinden. Men ändå, jag vet inte. Jag litar inte riktigt. Jag vet att vissa säger att man måste lita på mittbackar i de lägena. Men jag gör inte det riktigt. Jag vet inte om jag är ärrad från Olof Mellbergs miss i EM 2004. Men jag tycker liksom att, jag vet inte, sett den bästa etta. Ja, men det är bara jag.
Jag skulle säga att de lead by example, båda lagen där egentligen, att kaptenerna går fram. Vi kommer ju in på en annan straffläggning sen. Men att Messi går in och ändå tar den första, visar vägen och sätter den. Det tror jag betydde extremt mycket för argentinska straffläggningen överlag. Sen att de avslutar då med, ja, Ungerns och Fernandes som ju brändes in, men också såg livrädd ut inför den. Och sen då Lautaro med självförtroende på minuskontot. Nu gick det ju bra ändå, men där kände man ju att nu kommer det gå ut för. Och sen ska vi nog kanske vara glada att Lautaro satte den på, att jag tror att det hade kunnat bli fullskaligt handgemäng om inte han hade gjort det och det här hade fortsatt. För jag tror inte att Nederländerna hade varit liksom förstående och tröstande direkt till att Lautaro brände den straffen efter att ha varit framme. Och ja, jag vet inte vad de sa till honom inför straffen, Wout Weghorst och Denzel Dumfries och så vidare, men ja, sanslöst var det i alla fall.
Man känner sig helt tom efter den där matchen. Man var så urlakad av känslor. Att, men det är också sådär, för det som jag blev imponerad över, just Argentinas inställning. För de får in det här supersena kvitteringsmålet, typ 90 plus 10, var han hittade de där 10 minuterna. Bara det är ju liksom... en story i sig, för att det var väl inga jättelånga avbrott under andra halvlek vad jag kan minnas som skulle liksom rendera 10 minuters stopptid, men det blev det, och efter 10 minuter så gör de det här kvitteringsmålet. Då är det så lätt att som Argentina få bara minuspsyke, känna att nej, det här glider oss ur händerna, samtidigt som Nederländerna får den här pushen då. Men istället så tog ju Argentina med sig att fan, vi har ju varit det bättre laget under den här matchen. Vi är ju det bättre laget. Det är vi som har skapat mest målchanser och fortsatte göra det. Så var imponerad över deras inställning då. De är ju nära att avgöra den här. De har en boll i stolpen, det sista som händer i förlängningen också.
Det är ju en jättebra förlängning faktiskt. Det är faktiskt en spelmässigt bra förlängning som är underhållande att se. Det är inte heller ofta man ser.
Nej, det är det faktiskt inte.
Men sen de här 10 tilläggsminuterna hade väl att göra med att, alltså, alla vänner som Lahoz tog ut i bänkarna. Det måste ju blivit minst 10.
Ja, kanske det för sig.
Ja, jag älskar Matteo Lahoz, alltså, jag tycker. Nej.
Alltså, vi hyllade ju Matteo Lahoz här för ett par veckor sedan. Han tog det här känslosamma mötet då mellan Iran och USA.
Och Iran, va? Ja, precis.
Där tyckte jag han var helt rätt. Här däremot så tycker jag att han har en
helt
tendens...
Helt rätt domare på helt rätt plats.
Jag kan inte säga honom faktiskt.
Nej, alltså han lägger på en nivå som blir omöjlig att upprätthålla i en match med en sån här intensitet. Han börjar varna spelare, vilket då gör att det blir otroligt inkonsekvent. För han kan inte fortsätta varna spelare liksom hela tiden. Om vi skulle varit konsekventa med den nivån, ja, men då skulle liksom Messi haft rött kort, Paredes skulle haft rött kort och så vidare.
Paredes skulle kanske ha haft ett rött kort överlag.
Jo, men alltså, jag menar det.
Alltså,
vilket då gör att han försöker stävja den här intensiteten med att dela ut snabba gula kort, med att blåsa för allting, men istället så hamnar han själv och matchen på nivå som aldrig kommer bli korrekt, därför att det går inte att hålla den nivån, för intensiteten, han lyckas inte stävja intensiteten, han lyckas inte få ner känslorna, istället så eldar han på dem genom sitt sätt att döma på. Så i det här fallet så tycker jag att Lahoz var helt fel domare. Dessutom så har han ju den här kritiken med sig från Spanien, att han är för hej och tjena med spelarna, att han vill gärna prata mycket med spelarna runt matcherna, under matcherna, något som spelarna ibland kritiserar honom för. Och det är klart att det finns spelare här som han försöker ha den inställningen i det, men det är liksom, de är förblindade spelarna utav den här situationen. Du kan inte ha den typen av domare. Du måste ha mer av en robot här liksom, och det är ju sista han är.
Men då hade vi kanske inte fått det här minnes, alltså den här matchen som vi alltid kommer att minnas, om vi inte hade haft en domare som tillät att det blev. Alltså sen tycker jag fascinerande att Messi och argentinarna också är otroligt kritiska mot dem, så jag vill aldrig se honom igen efter. Det tycker jag snarare Argentina som blev förfördelade i många situationer, att Paredes fick vara kvar på plan, att Messis baggerslag i volleybollsmatch inte ens bara ett gult kort, många sådana detaljer. Men det här är bara jag som kanske är allmänt tycker om Matteo Lajos som tänkte på det här, men det var en situation, första gruffet som kom där uppe i straffområdet någon gång, det var väl när var det Emi Martinez som fick en smäll och så var de och gruffa lite. Så hade Matteo Lajos jobbat ju väldigt hårt med visselpipan då, men han gjorde det också i takt.
Det var där jag tappade och bara kände så här, så vilket, alltså det här är ett sånt skämt på något. Du måste alltså, fatta.
Taktkänslan, Frida. Taktkänslan han har.
De lyssnar inte på dig, tänkte jag.
det var någon som beskrev honom som att han var på ett 90-tals rave. Med den här visselpipan.
Ja, exakt.
Nej, jag tycker han, jag hoppas han dömer finalen. Jag tycker han är helt
underbar. Det går inte. Han kommer inte kunna döma Argentina mer i det här mästerskapet. Så är det ju bara.
Nej, det är alltså, det han inte kommer göra, tyvärr.
Roligt, BBCs kommentator, han var så trött på honom att han till slut, när han delade ut sitt 51:e gula kort, så bara sa kommentatorn, jag vet inte ens vad det var för, jag bryr mig inte längre. Alltså, det var den nivån.
Noterade ni att han faktiskt gav ett rött också? Tydligen blev Denzel Dumfries utvisad efter straffläggning.
Ja, just det. Ja, nej, men det
var väl av mer akademisk karaktär. Vi har en kvartsfinal till som vi måste prata om. Det är lätt att fastna vid Nederländerna och Argentina, för det fanns otroligt mycket grejer. Men Brasilien, Kroatien. Vilket fiasko för Brasilien, men också det här Kroatien som jag har klagat på, kallat trött, kallat allting. Men de bara tuffar på. Och Luka Modric. Vi måste ju börja prata om Luka Modric som en av de främsta mittfältarna vi har under hela 2000-talet. Kanske
jag vill sträcka mig längre så, skulle jag säga. Alltså
hur, så bra han är igen i den här matchen. Det är som att han liksom finns ingen... Det finns ingenting som på något sätt kan stoppa honom i den här typen av sammanhang.
Ja, och också alltså hela Kroatien som är en liten fotbollsnation men är ju en av våra största fotbollsnationer sett till vad de har åstadkommit i mästerskap de senaste åren. Alltså det är helt sanslöst vad de kan få ut mycket av så lite, höll jag på att säga. Nu har de
4 miljoner invånare mot Brasiliens 200 miljoner invånare.
Ja, det är helt otroligt. Jag var ju... Jag satt med splittrade känslor efter den här matchen, för att Kroatien gör det väldigt bra och de gör ju sin bästa match i turneringen också. Vi har sett dem i ett gäng matcher där de kanske inte riktigt har kommit upp i nivå och kanske haft lite flyt som mot Japan, där de liksom tar sig vidare efter att japanerna har gjort en usel straffläggning. Och de känner ju själva också att straffar är deras grej, såklart, med tanke på historiken. Men de har inte sådär jättemycket att komma med egentligen, alltså de är ju faktiskt ganska uddlösa framåt. Så att faktumet att de får in det där 1-1 målet, alltså det är ju som en ren saga. Jag trodde ju verkligen att Neymar, som ju faktiskt var ganska osynlig, men han gjorde ingen bra match, eller det var hans sämsta insats så här långt under VM i alla fall. Men när han får till det här ögonblicket av magi som ju han kan få till, då tänker man att okej, nu har historien skrivit sig, det är så det ska sluta med att Neymar gör det där fantastiska målet som vi kommer komma ihåg i all oändlighet. Men nej, så kommer det här 1-1 målet av Petkovic. Och där kan vi också prata om att ja, varför var det inte fler brasilianska försvarare som ja, eller varför försvarade sig inte Brasilien bättre och sådär, men jag vet inte, det är någonting med Kroatien och det här med att de på något sätt aldrig ger upp heller. Det är oerhört imponerande.
Det är liksom Neymars antites som gör 1-1 målet också på något sätt. Man har inte gjort någon glad hittills, Bruno Petkovic, i det här mästerskapet. Så går han in och gör det där och skriver in sig i historieböckerna för all kroatisk framtid. Nej, alltså sen på straffarna känner man ju på något sätt att alltså, Kroatien vet hur, de har allt att vinna på något sätt, för de vet hur säkra de är i den situationen. De vet att de hanterar den och vet att de kan göra det. De kommer inte bli liksom hängda för att förlora på en sån straff, i tanke på hur många de har vunnit. Medan Brasilien är i en situation där ett helt nationshopp, ett helt sargad nationshopp ligger på deras axlar, och såklart att det är, nej, det blir omöjligt för dem att hantera i det här läget.
Varför skickar de fram Rodrigo på första straffen?
Det är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga, tycker jag också. Det är lätt att sitta här i efterhand och säga, de skickade ju fram oprövade Pedro från Flamengo på en straff också. Han satte ju sin alldeles briljant. Så att det är så svårt att veta från person till person. Jag reagerade personligen på att man tog ut Vinicius så tidigt som man gjorde i den här matchen, när det ändå var ett lika läge. En spelare som bara på en sekund kan förändra en match bara med sin kvalitet. Att ta in Rodrigo där, att deras samarbete också är ju fantastiskt, att man inte vill utnyttja dem samtidigt på planen, reagerade jag på.
Vinicius var ju ganska bra också i matchen. Alltså han var ju en av dem som faktiskt ändå utmärkte sig på ett positivt sätt. Så jag håller med, jag blir också förvånad.
Sen vill jag ju
skylla på Fred också kring målet. Jag är inget fan av Fred. Jag fattar inte riktigt grejen med honom. Och jag tycker faktiskt att om man tittar på Kroatiens 1-1 mål där, då är det ju faktiskt Fred som ger sig ut på någon sorts obegriplig. Ja, men han tar löpningen framåt istället för att kanske se till att täcka det området han ska täcka. Det är ganska hårt att ge honom hela skulden för att det målet kommer till. Men jag tycker faktiskt att det är en ingrediens i det här. Att han inte riktigt har koll på sina ytorna han ska bevaka. Men ja, det är en parentes.
Det var lite annan stämning i den straffläggningen, får man väl också säga. Alltså vänskaplig stämning på annat sätt. Det var lite roligt där när Casemiro tog med sig bollen och skulle ge den till Modric och säga några välvalda ord inför straffarna. Och så. Men det var på något sätt ändå fanns något sorts ömsesidig respekt mellan de här lagen på ett helt annat sätt, kände jag.
Ja, men det är alltså två spelare som har vunnit så otroligt mycket tillsammans flera gånger om. Så att det är klart att det finns så väldigt mycket historia där. Men det finns andra spelare i Kroatien också. Vi pratar ju väldigt mycket Modric, såklart. Han är ju det här lagets bästa spelare i det här landet, bästa spelare genom alla tider med råge. Vi ska prata om honom i samma andetag egentligen som vi pratar om Messi i Argentina, Ronaldo i Portugal och så vidare. Modric är en av de absolut bästa fotbollsspelarna vi har sett under de senaste 30 åren. Och han har lett det här Kroatien under de senaste åren, helt fantastiska framgångar. Men jag vill också lyfta Livakovic i målet, Pasalic är jättebra, och så Guardiol.
Guardiol är ju alltså vilken fenomenal mittback det är alltså.
Han spelar ju på så hög nivå nu så att det är inget snack om att han ska in i det här världslaget efter VM. Det bara är så.
Han är ju, alltså, förstå hur Leipzig sitter och njuter just nu av att se honom göra det här på den här scenen, för de vet hur ofantligt mycket pengar de kan kräva för honom och hur ofantligt många toppklubbar kommer vilja köpa honom med tanke på vad han gör i det här VM:et. Och då pratar vi om spelare som var väldigt hypad inför VM:et och innan det också, sett till vad han har gjort i klubblaget. Han är bara 20 år gammal, spelar som en av världens bästa mittbackar just nu. Och är en jättestor del till att Kroatien har lyckats med det de har gjort hittills. Så att, nej, det är en otroligt fin mix de har fått ihop. Man var ju lite orolig här att den äldre gardet, att de har börjat dala lite, att du inte har riktigt samma kvalitet som du hade i gänget som tog sig till final för 4 år sedan. Det tycker jag fortfarande inte att man har. Men du har ju också fått in en mix när du har lite yngre spelare som Gvardiol, Sosa till exempel, Passa lite som du nämnde. Majer som kommer in också, men jag tycker jag har gjort jättebra inhopp rakt igenom den här turneringen. Du har ändå fått ihop en ganska bra mix, samtidigt som de äldre som Modric och Perisic och så vidare fortfarande håller måttet. De håller och leder det här laget på ett sätt som det kan gå. Det är absolut inte otänkbart att de tar sig till en final igen, att de tar sig förbi Argentina också. Men det blir väldigt spännande i alla fall att se dem i semin här.
Ja, det finns ju ingen som någonsin kommer räkna ut det här. Kroatien i alla fall i något sammanhang, och Kroatien, Argentina. Det kan bli lite känslor där också, kan jag tänka mig. Kroatien är inte ett lag som håller igen om det börjar bufflas lite.
Men det kan ju inte finnas någon som, om det nu blir så att Frankrike och Kroatien möts i en VM-final igen, det kan ju inte finnas någon som hade trott det på förhand.
Nej, det fanns inte på kard. Jag tippar ju ut dem i gruppspel, Kroatien. Men jag tippade i och för sig vidare i Marocko då, men jag hade väl inte förväntat mig att Belgien skulle kollapsa som de gjorde. Men nej, de har ju överträffat alla former av förväntningar, det råder ju ingen tvekan om det. Och sen på något sätt, vissa bara, men de går bara vidare på straffar. Ja, men de tar sig till de här kryssen och de har den känslan väl när de är i straffläggningen. Det är inte som att du bara tar dig till straffar, det är inte som att de bara backar hem och stänger matcher heller. Utan de spelar jämnt med ett lag som Brasilien. Och det tycker jag säger ganska mycket om kvaliteten i den här truppen.
Ja, nej, helt sanslöst verkligen. Vi tackar då Tite för lång och trogen tjänst. Han har varit ett tag i Brasilien nu. Han kastade in sin avskedsansökan ganska strax efter slutsignal. Vi fått en fråga från Nisse på Twitter. Han vill gärna höra vad vi ser för ersättare potentiellt till Van Gaal vet vi ju. Det är Koeman som kommer ta över där, men till Tite och även Southgate om han nu lämnar. Vi var inne lite grann på Tuchel och så vidare. Luis Enrique i Spanien ska ersättas.
Har fått en ersättare.
Ja, precis. Han har väl
fått en ersättare.
Luis de la Fuente.
De tog det tråkigaste alternativet och kunde hitta dem, plocka upp U21-tränaren. Vi får väl se vad det blir. Det fanns lite andra namn som hade varit väldigt kul att se igen för förbundskaptens post i Spanien. Men nu blev det Luis de la Fuentes istället. Han har gjort det bra med U21, så vi får se vad han kan göra med A-landslaget om det blir någon skillnad.
Mm. Ja, sen i Brasilien så alltså det finns ingen rak ersättare, sådär, eller rak, det finns ingen klar ersättare, men det har väl snackats lite om Abel Ferreira, portugis, pratas lite om Dorival Junior som har tränat lite av varje i Brasilien och sådär, så att, men det är ingen sådär som man känner att ja, men han kommer absolut ta över, utan det är fortfarande ganska öppet kring det hela.
Vad gör Scolari nu för tiden? Kör en vända till. Nej, men alltså jag tycker...
Hur gammal är Scolari? Alltså,
men vad heter det? Jag tycker ändå så här, vet du, även om man är så här glad för vad Kroatien åstadkommer, så är det ändå lite sorgset, tycker jag, att Brasilien checkar ut i det här stadiet. Det var ett lag man ändå ville se vad de hade kunnat åstadkomma kanske. Ja, man hade ju velat se Brasilien och Argentina givetvis som match också. Men att det här Brasilien tyckte jag ändå hade redskapen på plats för att faktiskt kunna nå det där guldet som de har trånat efter, som de har väntat på. Men nu har de fortfarande inte besegrat ett europeiskt lag i en VM-utslagsmatch sedan år 2002. Så att...
Jag kommer vara lite tråkigare att säga, men de måste göra en specifik sak om de ska vinna det där VM-guldet nästa gång. Då måste de anställa Mourinho. Mourinho i
Brasilien.
Jag trodde
du skulle köra en Roy Keane och säga att de borde sluta dansa.
Nej,
då hade jag klickat samtalet där och gått härifrån.
Nej, de ska inte sluta dansa, men de måste bli lite mer cyniska. De måste stänga till de här matcherna. De får inte, alltså har man 1-0 och har den här matchbilden som man har mot Kroatien, så får man inte släppa till det läget som man gör. Det måste vara lite mer noggrannhet i försvarsspelet. Om man ska kunna vinna turneringar på det här sättet, så måste det vara lite mer noggrannhet i försvaret. Det fanns en tid då man kunde dansa sig igenom en hel turnering. Det går inte längre, för att det är för många bra lag där ute. För många taktiskt drillade lag som, även om de har sämre spelare, kan utnyttja ytorna som uppstår om du inte tar jobbet.
Alltså jag tycker ändå den analysen blir ganska orättvis på. Alltså om det är någonting som Chichi lyckades göra, så var det att bygga faktiskt ett lag som har den här dansande, alltså samba-ådran, ja, offensiva skönspelet, men också är kontrollerade, organiserade och funkar defensivt. Det är ju det om något han har lyckats bygga ihop, tycker jag, som vi har sett en lagmaskin snarare än ett Brasilien som bara kör och inte har någonting bakåt. De har ju byggt ihop en lagmaskin. Det är spelare som är valda för att de passar in i rollerna och funkar. Det är därför han har startat en spelare som Fred i landslaget, för att han har velat ha den här balansen. Det är därför han spelar en spelare som Richarlison på topp istället för Gabriel Jesus, för att han vill ha en hårt jobbande anfallaren på ett annat sätt. Så att jag tycker nog ändå att det har han haft. Jag tycker du ska hitta en förbundskapten i samma mall, utan tvekan. Men sen vem det skulle vara, jag tycker inte Mourinho i alla fall.
Mourinho är garanterat VM-guld om 4 år. Jag säger det nu. Ni behöver inte hålla med. Det behövs verkligen inte. Ja, jag har i alla fall Kroatien mot Argentina i semifinal. Vi är tillbaks då från Sportbladets VM-podd. Efter den, vi kommer göra ett avsnitt om varje semifinal då, så det blir ett avsnitt på onsdag och ett på torsdag helt enkelt. Och sen så lägger vi upp då inför final om ganska precis en vecka då från idag. Men vi försöker då samla oss efter den här fantastiska kvartsfinalserien, och så hörs vi om några dagar igen, och då ska vi prata vilka är det som är först egentligen?
Det är väl Argentina, Kroatien, annars har de gjort någonting fel i spelschemat.
Argentina, Kroatien såklart då. På tisdag så hörs vi på onsdag igen. Tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Samuelsson.